höstens första boktips med Agneta Kron Strömshed handlar om vatten.
Jag tänkte att det kunde passa bra nu när höstregnen når och så det är lite sådär grått och så. Men jag har ju tre riktigt, riktigt bra böcker som jag tänkte tips om. Och den första, den heter Efter syndafloden och är skriven av Cassandra Montag. Och det är en dystopi, alltså en bok som utspelar sig i en ganska nattsvart framtid faktiskt. Men den är så välskriven. Det är en av de bästa dystopier jag någonsin har läst. Jag brukar läsa ganska många dystopier för jag gillar dem. Det är språket och det är handlingen och det är personbeskrivningarna och den här interaktionen mellan människorna som är med i boken. Och det är Linda Skugge som har översatt den på ett väldigt, väldigt bra sätt. Året är ungefär 2120 och jorden är i princip täckt av vatten. Och det är ju ett saltvatten. Det är ju ingenting som människorna kan dricka av utan de försöker ju samla regnvatten. Och huvudpersonen Myra, hon har i hela sin 7-åriga dotter Pearls liv sökt efter sin andra dotter Roe eller Rowena som blev bortförd av sin pappa. När hon var i ungefär samma ålder som Pearl. Myra var gift med en man som heter Jacob. Och de var väldigt olika. Och han tyckte alltid att Myra bestämde för mycket. Hon ville inte lyssna på honom. Men hon, Myra är ju en överlevare. Hon kände väl kanske att hon körde sitt eget race. Men hon tyckte att Jacob var lite för velig. Och han hade varit inne på tidigare att vi måste fly innan det kommer ännu mer vatten. Vi måste försöka ta oss uppåt och till andra orter där det finns land. Men hon, Myra och hennes pappa höll på att bygga en båt och den var inte riktigt färdig och hon ville vänta till dess. Och hon var ju då alltså höggravid med Pearl när han då tar dottern Roe och sticker. Hon var ju helt förtvivlad. Och har ju letat och försökt få reda på var Roe finns ända sedan dess. Myra, hon är som sagt var väldigt viljestark och hon går sin egen väg. Och även om det innebär att hon måste ljuga och bedra. Den är så spännande för det här handlar om hur Myra oförtrutet försöker ta sig många sjömil i en hembyggd båt. För att nå det ställe där någon har trott sig se Roe och Jacob. Dessvärre så håller ju inte den här båten utan hon får i alla fall plats tillsammans med Pearl på ett annat fartyg och då gäller det ju att försöka övertala den här kaptenen för det fartyget att istället för att åka neråt, alltså typ till Sydamerika och så, där han har hört att det ska finnas land och vänliga människor framför allt. Hon lyckas övertala dem att ta sig norrut ända till Grönland eller där Grönland har legat. För där har hon hört att Roe ska finnas. Och det är bråttom för Roe fyller snart 13 år och då riskerar hon att bli tillfångatagen av ett så kallat uppfödningsfartyg. Alltså där unga kvinnor är fångar och föder barn till de här piraterna. Det här är lite varning för sträckläsning. För att vad jag tyckte den var bra. Efter syndafloden av Cassandra Montag. En annan bok som det har pratats väldigt mycket om, det är ju Där kräftorna sjunger av Delia Owens. Och jag känner att, eller jag kan bli så där lite grann när det pratas för mycket om vissa böcker, när de håsas upp för mycket så blir jag lite skeptisk. Men jag lyssnade på den här boken och blev ju helt såld. Och sen så skulle vi ha den på en bokcirkel som jag är med i och då tänkte jag att jag måste ju läsa den igen för var den verkligen så här bra som jag minns den? Och det var den, om inte ännu bättre, så att den tjänar faktiskt på en omläsning tycker jag. Den här boken tror jag kommer att leva kvar hos mig för evig tid alltså. Huvudpersonen heter Kaya Clark och hon är ett riktigt maskrosbarn. Redan vid 6 års ålder så är hon tvungen att börja sköta hushållet lite grann, för då går hennes mamma hemifrån i sina krokodilskor av fejkskinn. Men hon vinkar inte till Kaja som hon brukar. Och hon har med sig sin blåa resväska, och det förstår inte Kaja. Varför ska hon ha med sig den om hon ska gå och handla ungefär? Och hon väntar och väntar på att hennes älskade mamma ska komma tillbaka. Men som tur är så har hon sin storebror som ser till att det finns mat på bordet och som lär Kaja att fiska. För det är nämligen så här att Kajas pappa han är ingen snäll pappa. Han dricker för mycket, och när han dricker så blir han våldsam, och råkar man då stå i vägen för honom så kan man råka ut för både sparkar och slag. Och så var det ju med mamman också. Hon blev ju misshandlad av sin man, och hon fick väl helt enkelt nog. Hon trodde nämligen att när de gifte sig att han kom från en lite finare familj, och det gjorde han väl egentligen från första början, men på grund av olika orsaker så förlorade familjen sina pengar. Och det här huset som de bor i träskmarkerna i South Carolina, det är ju egentligen ett ruckel. Men det är ju det enda hem de har, så att de gör ju det bästa av situationen. Eller egentligen Kajas mamma, för att pappan är ju mest, när han inte är ute och fiskar så är han ju borta och super. Och de tycker väl att det bästa är ju när han inte är hemma. Droppen nås när brorsan har blivit brutalt misshandlad av pappan utan anledning. Då lämnar även han hemmet och Kaja blir ensam kvar. Och hon försöker undvika honom, men hon måste ju också få pengar till mat. Och det är inte alltid han kommer ihåg att lämna pengar. Och det är så hjärtslitande hur denna lilla flicka kämpar både för att lära sig att koka majsgryn. Hon kommer ju ihåg lite grann hur mamma har gjort. Men det här med att krydda och se till att det, ta av från spisen i tid, det är ju inte helt lätt. De får en väldigt fin och fredlig period när han är nykter. De åker ut med båten och han visar henne de bästa fiske- och musselställena. Och det blir ju hennes räddning sen i framtiden. När det visar sig att han så småningom överger hemmet. Det kommer ett brev från mamman, och Kaja ser att hon kan ju varken läsa eller skriva. Men hon ser att det här är från hennes mamma. Och hon vill ju så gärna att pappa ska läsa brevet, men när han läser det så river han sönder det och kastar det i spisen. Och Kaja gråter och skriker, men det är ju mitt brev också, brevet är till mig också. Och så småningom, jag ska inte avslöja vad det står i brevet, men när vi får veta det sen längre fram i berättelsen, då blir man ju ännu mer förbannad på den här djävulusiskt grymma pappan. Hon fiskar i alla fall upp de här askflagorna från brevet och sparar dem i en burk. Trots att det är ju bara sot egentligen. En dag går hon i skolan, en dag i hela sitt liv. De kommer dit och ska hämta henne och säger att du får mat i skolan, och men flickorna måste ha kjol. Ja, hon hittar någon gammal kjol som är alldeles för stor åt henne, och sen blir hon ju väldigt retad och de kallar henne för träskflickan och träsktrollet. Hon är så förstörd så hon kan inte ens äta, fast hon egentligen inte har ätit på flera dagar, och det är kycklingpaj som hon älskar. När hon är i 7-årsåldern så lär hon känna en svart man som har en affär. Jumpin kallas han för, och han har ju ett hjärta av guld. Hon säljer musslor hos honom, men han säger till henne att jag har många som vill sälja musslor hos mig, och jag kan bara köpa en viss del, så att du måste vara här tidigt på morgonen. Så hon ger sig av i ottan och fiskar sina musslor. Men ibland när hon kommer så har ju någon annan hunnit före, och då får hon ju varken mat eller bensin, för att hon byter nämligen musslorna mot mat och bensin. Men Jumpins fru, hon är också, har också ett hjärta av guld, men Kaja tar ju inte emot någon välgörenhet. Så hon ser till att Kaja har börjat röka fisk som egentligen ingen vill ha. Men mot att hon frun tar emot den här rökta fisken, så får Kaja en påse med begagnade kläder och lite sånt där. Och så får vi följa med henne hur hon växer och blir äldre och äldre. Och hon har som måttstock en klänning som hennes mamma har lämnat. För hon tänker att den dagen jag kan ha den, då är jag vuxen. Sen så finns det en pojke som heter Tate som är jättesnäll och som lär henne så småningom att läsa och skriva. Men egentligen så är ju hennes enda vänner är måsarna. Och jag tror att jag kommer att vara mer vänligt inställd till måsar i fortsättningen. För att de varnar ju också. Hon hör ju när måsarna skriar, så förstår hon att nu kommer det någon till skjulet. Då måste hon hålla sig undan. För det är många som är på jakt efter henne. Så fantastisk. Där kräftorna sjunger av Delia Owens. Om man sen inte står ut utan kräftorna, så kan man faktiskt leta fram en gammal goding. Och det gjorde jag, och jag läste om den och jag insåg att men Jesus vad bra den var, eller är. Och det är Tidvattnets första av Pat Conroy. Och den handlar ju om Tom Wingo, hans syster Savannah, tvillingssyster, och även om deras bror Luke. Och familjen Wingo, Henry Wingo, pappan till de här barnen, han är ju en loser ända från första början. Han gör bara dåliga affärer. Och han är gift med en sydstatsskönhet, Laila. Som egentligen nog inte riktigt är som hon ska. För att allting ska se så himla bra ut på ytan. Men hon sopar ju allt annat under mattan. Och det gör ju att de här tre barnen, de mår ju inte särskilt bra. Och Henry Wingo, han har ju varit ute i krig och har ju kommit tillbaka som en väldigt våldsam man. Så att man känner ju lite grann att historien upprepar sig där kräftorna sjunger, alltså två våldsamma män. Men det här är North Carolina. Men de håller ju också på med kräftfiske, och medan pappan är ute i kriget så bor de hos farmor. Jag ska inte berätta vad som händer, men det händer en fruktansvärd sak som de sen kallar för, de här syskonen kallar för Callenwald. Så när de säger ordet Callenwald så vet alla att nu är det fara och färde. För att de får oinbjudet besök när de är hos farmor. Och det är Laila som den här personen är ute efter, alltså mamman. För hon är ju fortfarande ung och vacker då när barnen är små. Sen den är Henry Wingo, han köper en bensinmack och den går ju åt pipsvängen naturligtvis. Han köper också en tiger. Ja, de har den ju utanför bensinmacken för att locka folk. Och vad inte syskonen först upptäcker från början, det är att Luke, han tämjer den här stackars tigern så att den blir nästan som en kattunge och spinner till och med när Luke kommer och är med den och kliar den och sådär. Den här tigern kommer också att ha en stor betydelse i framtiden. Men det börjar väldigt, väldigt dramatiskt med att Tom Wingo, han blir kallad till New York för hans, den vuxna Tom Wingo, hans syster, tvillingssyster Savannah, har försökt ta livet av sig. Och den här gången var hon väldigt nära att lyckas. Och boken handlar ju egentligen om att Tom berättar om sin barndom för Savannahs psykiatriker Susan Lowenstein. Men det är ju också en spirande kärlekshistoria mellan Tom Wingo och den här Susan Lowenstein. De lever ju båda i varsitt olyckligt äktenskap. Susan Lowenstein har dessutom en son vars pappa då tvingar honom att spela fiol fast han helst av allt vill spela baseball. Och Tom blir hans baseballtränare. Så att det är ju både mångbottnat och fantastiskt och välskrivet. Sen får man tänka på att den är ju skriven om det var 82. Så att det är vissa uttryck och vissa ord vi inte använder längre än ordet till exempel förekommer ju lite nu och då i texten. Så att, men det får man försöka överse med helt enkelt. För så var det ju då. Nu vet vi bättre. men Tidvattnets första av Pat Conroy.